Det är fredag och det är dags för ett rykande färskt avsnitt av Träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, är för många mer känd som Lofsan. Och min poddpartner och författarkollega är tv-programledaren Jessica Almenäs. Och det här är Lucia-veckan. Jag startade min morgon med SVTs stora Lucia-tåg på TVn. Har inte sett några små lucior eller pepparkakor eller de här pojkarna med struten på huvudet. Jessica, hur är det med dig? Har ni haft Lucia-tåg i Bromma?
Jag har varit på Lucia i alla fall, för Sam har haft Lucia på sin förskola, så det var väldigt mysigt. Vi var ute och i år så hade de bestämt att alla föräldrar också var tvungna att sjunga, för att barnen blir ibland lite sådär nervösa, du vet, när de ska uppträda, och så sjunger de så lågt ibland så att det inte hörs. Så då hade de bestämt att nu skulle alla föräldrar också sjunga, så att vi fick också hugga i på de Lucia-låtarna. Ja, precis. Men det var jättemysigt. Det är ju mysigt med Lucia, tycker jag. Och barnen älskar ju det. Det är ju någonting med barnen, men de älskar ju alla gånger de får klä ut sig. De är ju så otroligt bra på att liksom verkligen gå igång på högtider. Mycket bättre än vad vi vuxna är. Alltså Halloween pratas det om i veckor här hemma hos oss. Det är ju inte ens en svensk högtid, men nu har det ju blivit det. Och nu Lucia har det pratats om länge och tränats på Lucia-sånger och Lucia-verser. Och Sam har gått med tomteluva nu i en hel vecka på förskolan. Så att han är verkligen, verkligen taggad. Så han tyckte det var riktigt kul idag.
Det sista jag sa till mina barn när de gick till skolan i morse, det var den här stora förmaningen. För i år så är det femteklassarna som är ansvariga för Lucia-tåget. Och då sa jag, ni vet ju hur det känns att stå där och sjunga för alla äldre elever på skolan. Då sköter man sig i publiken, man är tyst när de sjunger och man säger ifrån om det är några i publiken som håller på och stökar. Ja, ja, mamma. Men tänk att bara gå i femman och behöva sjunga för niorna. Oj, 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 vad nervöst.
Ja, pinigt nästan. Mm. Uff, jag kommer ihåg när jag faktiskt gick i sexan, måste det ha varit. Då blev jag vald till skolans Lucia.
Såklart du blev.
Det var väldigt nervöst. Det var väldigt nervöst att vara Lucia för hela skolan. Jag hade så här tvångstanke att jag skulle svimma av ljuset man höll i handen. För du vet, det hände ju alltid när man var liten. Nästan alltid när man kollade på ett Lucia-tåg så var det någon som svimmade av för lite syre då. Att man var just lite nervös och så fick ljuset ta ju allt syre. Så att det blir väldigt lite syre framför dig. Så om du har den för nära ansiktet och så andas du lite ytligt så där, så är det ganska lätt att svimma. Så det var min största skräck, att jag skulle svimma. Men jag såg en bild från när jag var Lucia en annan gång. Jag var också Lucia i stallet, vet jag. Då lussade vi på hotell Jokkmokk och lite olika ställen. Jag tror att vi fick någonting för det, att man fick stallet fick betalt eller något sånt. Så då var jag också vald till Lucia, det var väldigt kul. Men då jag såg en bild från det och jag har otroligt smutsiga tubsockor på mig. Alltså jag tänkte så här, men vänta, va? Kunde jag inte ha tagit på mig ett par rena strumpor åtminstone?
Ja, alltså jag har inte gått Lucia-tåg sen typ förskolan, men min syster, hon sjöng i kören, så att jag fick liksom embrace genom henne, och de åkte runt på massa olika ställen och samlade dessutom in pengar till körresan. Ja, jag tycker det är en fin tradition.
Ja, men det är mysigt. Jag gillar det också. Jag tyckte att det var jättehärligt idag på förskolan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden LOVISA25 eller Jessica 25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på och matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
Till veckans avsnitt av Träningspodden, då har vi ett par teman förberedda. Och det känns lite grann som att det är så här, teknologitrender nu. Teknologitema, så ur olika perspektiv. Och sen har jag snöat in lite grann på fötter. Vi har också veckans testning från GH. En vecka till, utöver den här veckan, så har jag någonting att prata om med tester. Sen lovar jag att ta en paus.
Men jag har också en nyhet. Det är att jag har hoppat häst igen. Ja, visst är det här.
Ramlar av?
Nej, det gjorde jag inte, tack och lov. Men alltså, jag var inte så bra. Jag var ganska dålig. Jag vet inte vad som har hänt. Jag tycker att jag har ju ändå liksom hoppat ganska mycket nu senaste året. För jag har ju ridit väldigt, väldigt mycket det senaste året. Och hoppat åtminstone en gång i veckan, de allra flesta veckor. Ibland mer. Och jag tycker att jag blir bara sämre och sämre och sämre. Jag har blivit så dålig på att se avstånd. Du vet, man ska se avståndet till hindret så att man kan liksom matcha in hästens galopp så att man kommer rätt på hindret. Jag var ganska duktig på det förut och nu tycker jag att jag ser inte ett endaste avstånd. Jag tycker att jag är helt hopplös. Men jag fick hoppa en häst som jag aldrig har ridit förut. Och jag hade, min ridlärare visste ju om att det var första gången jag skulle hoppa sen efter olyckan. Och hon är jättebra. Och så kommer jag till stallet och så ser jag att jag är uppsatt på den här hästen då, Empire. Och jag bara, men va? Ja, men nu måste Maria ha snurrat till det. Hon måste ha glömt att jag ska rida den här gruppen nu. För att jag hade köpt en lektion av en annan person då. Så jag bara, men jag måste få tag på Maria. Det kan inte vara, jag kan inte rida Empire. Han är ganska, det är ganska mycket tryck i den hästen, om man säger så. Det är mycket power. Alltså, sätter du fart på honom, då kanske du inte får stopp på honom. Lite så. Och jag har aldrig ridit honom, jag har aldrig hoppat honom. Så jag fick till slut tag på Maria. Jag bara, Maria, jag är uppsatt på Empire. Har det blivit fel? Hon bara, nej. Okej. Och det tror du kommer att gå bra? Ja. Okej. Okay. Ja. Då hoppar vi Empire då. Han är väldigt speciell. Så man kan inte hoppa upp på honom själv. Utan någon måste hålla i honom när man hoppar upp. Och innan man hoppar upp så måste allt vara färdigt. Alltså man måste ha dragit sadeljorden. Man måste ha justerat stigbyglarna. Och normalt sett gör man det när man kommer upp på hästen. Det kan man inte göra på Empire, för då åker man i backen. Så att alla bara säger nej. Du kan inte ändra stigläderen, så att du måste liksom rida med de stigläderen du har gjort i ordning liksom från början. Nu hade jag gjort i ordning bra stigläder, så jag var tur. Så jag behövde inte fixa och trixa med det. Men man kände ju liksom, det här är en häst med power i. Så att jag var ganska så nervös när vi kom på första hindret. Men där släppte det. För att han hoppar, det är så mycket tryck i honom. Alltså han tar verkligen av från marken. Det var otroligt härlig känsla. Och då kände jag mig plötsligt så trygg. Jag kände så här, men han kommer aldrig att stanna. Och det gjorde han inte heller. Och jag kom lite fel. För som sagt, jag red inte speciellt bra. Och kom lite fel. Och han hoppar av jättestort. Men jag kände hela tiden så här, men han kommer att hoppa. Jag behöver åka med. Så att jag satt bara verkligen och väntade tills han hoppade. Och så bara åkte jag med på hans... Han fick bestämma lite. Det ska ju hästen egentligen inte göra. Men jag tyckte det kändes tryggt och skönt. Och det var så gött att ha det där avklarat med hoppningen. Men jag tror att jag kommer nog inte att hoppa så jättehöga hinder i framtiden. Jag tror att jag har blivit lite avskräckt faktiskt. Jag kommer att hålla mig till max en meter kommer det att bli.
Lagom är bäst. Ja. Men du, jag tänkte på det nu som du sa nu där med relationen till hästen. I söndags så var jag och jobbade i gymmet och hade en träningsdag med en grupp. Så vi körde liksom alltså från 9 till 16. Och jag sa innan, då sa jag till de här deltagarna, ni måste se det här som, det här är som ett maraton för kroppen. Ni kan inte gå all in nu på förmiddagen, för att då orkar man inte liksom andra halvan av dagen. Men då, när vi pratar om relationen till skivstången, till den här stången på marklyft eller ha stången på axlarna i knäböj, men också räcka tricket om man hänger och vill träna och bli bättre på pull-ups. Därmed tycker man att stången eller räcket är en kompis som man gör någonting med, eller försöker man styra stången, att man känner som att det är en kamp mellan dig och stången. Och att jag kan se en ganska stor skillnad och känna en ganska stor skillnad när jag får till en känsla av att det är jag och stången och vi jobbar tillsammans, snarare än att jag ska försöka slå stången eller att stången känns lite läskig. Mm. Jag kan tänka mig att det är lite samma princip med hästen, att man ska försöka hitta den här känslan att det är jag och hästen tillsammans som ska göra det här. Det är inte att man ska, att hästen... Ska man inte köra sitt eget race, men att få motstånd i hästen. Jag kan tänka mig att det handlar mycket om relationen till redskapet, även om det här i det här fallet är ett levande redskap.
Ja, det gör ju det. Och därför är det ju alltid lite nervöst första gången man ska hoppa en ny häst. För att om man inte känner den riktigt så är det lite... Jag vet inte. Jag behöver känna att hästen litar på mig för att jag ska kunna lita på hästen. Så till exempel Fille, som jag brukade hoppa väldigt mycket förut och rida väldigt mycket förut. Nu har jag inte ridit honom, jag har ridit honom en gång i höst sen vi började efter sommaren. Men när jag red honom så mycket, så han kan vara ganska knepig i hoppning och han kan stanna ibland och få för sig grejer och bete sig lite märkligt. Men han har aldrig gjort det med mig, och han har alltid, jag har aldrig känt som att han ens kommer att stanna, för att vi fick en sån fin connection. Så det var så här, men han litar på mig. Och då vågar jag lita på att han kommer hoppa. Det var som att vi kände varandra väldigt bra. Och då känns det lite tryggare. Så att det, absolut, det är helt klart en relation man måste ha med hästen. Så att jag ska faktiskt hoppa idag igen, ikväll, när vi har poddat och så. Och då hoppas jag att jag får Empire en gång till, så att jag kan få göra lite bättre. Han gjorde väldigt bra senast, men nu känner jag att nu får jag steppa upp lite grann och visa honom att han kan lita på mig också.
Men en meter, nu måste jag liksom tänka hur högt en meter är.
Ja, en meter, det låter inte så högt.
Alltså jag som inte ens kan hoppa ner från en låda som är typ 50 centimeter, Jessica.
Hoppa ner kan du väl?
Nej, jag tycker att det är läskigt. Men ja, en meter, det är ändå ovanför min höft. Det är det som jag brukar kalla för ett pappasteg när jag ska måtta upp en bana för löpning till exempel. Då brukar jag ta stora pappasteg när jag ska måtta upp en meter i längd.
Ja, alltså en meter, jag tycker att det är ganska högt. Som när vi har tävlingar på ridskolan för häst, då brukar ju hindren vara typ 80-90 centimeter. Och då tycker jag att banan ser stor ut. Men jag har ju hoppat en meter och jag har hoppat 1,10 också på tävling. Men 1,10 skulle jag inte våga hoppa nu. Men jag tror kanske att, börjar jag känna mig lite tryggare igen, så kommer jag våga en meter. Men det känns ganska skönt att landa i beslutet att jag tror inte att jag kommer att hoppa högre. Utan det får Dylan sköta. Om vi någon gång köper en häst, som jag nu verkligen går i tankar att göra, då kommer han att få hoppa högt och jag kommer att nöja mig med att skrutta runt på en meters banor. Det kommer jag tycka är fullt tillräckligt.
Men är det så att en häst kan springa över en meter? Alltså, finns det någon definition vad som är hopp och vad som är att springa över höjden?
Den kan inte springa över en meter.
Nej.
En meter är ganska högt. Den kan en häst kan egentligen inte springa över något hinder. Knappt ens om det ligger... en bom på backen kan den ju springa över i trav liksom, utan att hoppa. Men har du bara ett pyttelitet kryss så kommer hästen att hoppa. Så att
det där är faktiskt ett av mina favoritklipp. Du vet när man så här ibland fastnar i en algoritm på sociala medier med filmer som bara ligger och rullar förbi, och så kommer man djupare och djupare ner i algoritmen, och till slut så undrar man, vänta nu, hur började ens den här resan ner i djupet? Men då brukar jag tänka på det när man sätter upp hinder för sig själv som egentligen inte finns. Bara jag tänker tanken på det här, det är så roligt. Det är landsväg och sen är det såna här målade streck på asfalten.
Ja.
Och så är det kossor som ska passera över vägen. Och kossorna tror att de måste hoppa över målarfärgen på vägen. Så det kommer en stor flock med kossor och alla hoppar över målarfärgen. Mm.
Nej, vad roligt.
Ja,
det är så gulligt. Så här,
men också så här, de tittar, alla andra hoppar, ja, men då hoppar väl jag också där över. Då brukar jag tänka så här, man tror att det är ett hinder som man måste ta sig över. Så liksom tänker man inte, men vad händer om jag inte? Det kanske bara sitter i mitt huvud, det där svåra som jag ska hoppa över.
Ja, exakt. Och så kan det ju vara med unghästar, och det kan man ju också faktiskt dra en koppling till unga människor. Unghästarna, när de ska börja hoppa, det kan vara ett pyttelitet hinder och de hoppar otroligt högt över. De kan ha så här 1,5 meters marginal till hindret. Men så kan det ju vara också med unga människor när man ska ta sig över ett hinder. Att man tror att man behöver ha enormt mycket marginal, man förstår inte kanske riktigt hur mycket man måste hoppa. Men när man blir lite äldre, då lyfter man på fötterna nätt och jämnt. Och ibland så är det bara så här, nej, jag stannar här. Jag kommer inte ens att försöka ta mig över det här hindret. Det blir vägring.
Ja, gud vad härligt, Jessica. Det ska bli, jag tycker gott och väl att du kan ta en tomtemössa ovanpå hjälmen, så vi får se ett riktigt tomtehopp.
Ja, men idag kommer nog Dylan och filmar. Han var inte med förra gången, tyvärr. Och det är alltid lite tråkigt, för har man inte filmat, om ingen har filmat, så vet man ju inte själv om det har hänt. Det är så här, nu, man vill ju gärna filma allt man gör nu för tiden, och jag blir alltid lite deppig när jag inte kan filma när jag rider. Men nu kommer Dylan, så det kommer säkert att komma något bevis på Zeus Med. Så alla kommer nog ha sett det när de lyssnar på det här avsnittet.
Nu får vi en jättesnygg nyhetsmorgonövergång.
Ja, berätta. De brukar du vara bra på.
Det är ju inte bara det som inte har filmat som inte har hänt. De träningspassen man inte har loggat i klockan, de har ju inte heller blivit av.
Det är faktiskt sant. Har man inte haft klockan på sig när man tränar, då det känns inte bra. Du vet, om jag kommer till gymmet och inte har klockan på mig, och jag har glömt den på laddning, då är jag så här, nej, fan. Det är verkligen, jag tänker varje gång, ska jag åka hem och hämta den? Det är ju ingen idé att träna om jag inte har klockan på mig. Men det är det ju givetvis. Men det är ju ganska sjukt att man tänker så.
Man, vi som just nu är väldigt inne på det här med teknologi. Jessica, du har en ny klocka. Vi båda två har ju kört med Apple Watch. Jag började vid årsskiftet. Du är en early adopter, så du har ju hållit på med din Apple Watch länge. Här hemma har vi en Garmin-klocka igång som Sixten tränar med. Inte lika avancerad som en Apple Watch. Han är lite avundsjuk på mig, till exempel nu när vi simtränar, att min klocka berättar för mig exakt vilket simsätt jag har haft, på vilken längd, alltså nummer 7 och nummer 9 och nummer 11 har varit bröstsim, mellan 10, 12 och 14 har varit ryggsim, och till och med så känner den av, som i senaste passet nu i lördags, när vi körde med det som klockan då kallar för kickboard, när vi ligger med en platta vid händerna framför och tränar bensparken med fenor i krålet. Och Sixten bara, han morrar lite grann, och jag sitter där och malligt bläddrar bland alla mina 25 metare som jag har avverkat i bassängen. Men du har ju en ny Apple Watch, och jag är lite nyfiken.
Ja, precis. Jag har ju nu en Apple Watch Series 8. Serie 8. Den senaste. Jag har nämligen också lite grann så här, att jag testar Apple Watch. Jag har lite kontakter på Apple, så att jag brukar få testa den när det kommer en ny klocka. Och så skickar jag tillbaka den gamla klockan då som jag har haft, och så får jag testa en ny, och så får jag ha den ett tag och sen skicka tillbaka den och sådär. Och det är ju ganska smidigt, för då behöver man liksom inte, jag är ju ändå lite nördig när det gäller mina klockor, och då behöver man inte hela tiden köpa en ny, för det är ju inte så himla ekonomiskt. Det är ju inte jättesmart heller att ha 78 klockor liggandes i en låda hemma. Vad ska man med det till liksom? Så det är väldigt bra tycker jag. Och nu ska jag testa den här nya då Series 8. Nu börjar den prata med mig också. Siri lyssnar på oss, så att du vet. Lovisa. Och det ska bli jättekul.
Hon bara, pratar ni om mig?
Ja, men exakt. Pratar ni om mig? Vad är det som händer här? För den har massa nya funktioner som jag då har fått en genomgång på. Men eftersom jag har absolut sämsta minnet i hela Sverige, så kommer jag ju inte ihåg någonting. Det jag kommer ihåg är att den ska kunna mäta temperatur. Och det här ska jag då testa, för det tycker jag verkar väldigt spännande. Och att den då ska också kunna lättare mäta ens cykel. det vill säga ens menscykel då, och hormoncykler etc. Med hjälp av temperaturen. Att man då loggar in liksom, när har man mens och så vidare. Och det tycker jag är faktiskt ganska fiffigt. Speciellt eftersom min mens efter coronan har blivit väldigt knasig. Oregelbunden och beter sig helt märkligt, helt enkelt. Så det ska bli kul att testa. Och sen hoppas jag ju att den ska vara ännu lite bättre. Och så till exempel om man vill bli gravid, då kan den ju genom temperaturen tala om för dig när du har ägglossning. Det är ju ganska coolt också.
Aha, precis som de här andra ägglossningstesterna, som man, de här apparna och termometrarna, som det finns ju andra varumärken som jobbar med andra system, men med samma princip.
Ja, men exakt. Den kan i alla fall tala om för dig när det är troligt att du har ägglossning. Och det kan ju vara bra. Då kan man ju sätta ett litet alarm. Okej, tala om för mig när jag har ägglossning så att jag kan springa fort hem till min man och göra barn. Lite så. Nej, men och så hoppas jag ju att den ska vara ännu mer exakt när det gäller träningen och sådär. Ja, alltså jag kommer att återkomma när jag har haft den på armen ett tag, så att jag vet skillnaden. För jag hade ju förut, jag hade inte haft sjuan, men jag hade en sexa förut. Så det ska bli spännande att se. Vilken är det du har?
Jag har ingen aning. Det här är ju min första Apple Watch, så att jag vet faktiskt inte. Jag stör mig ju lite. Det här hänger ihop med att jag berättade för forskarna på GH, så sa jag så här att ja, min klocka, min Apple Watch, den säger att jag har 44 i VO2 max.
Mm.
Och de bara, vad intressant. Och liksom, vad är det för data som du brukar logga för, vad är det för träningspass? Aha. Och då förde jag ett resonemang om att ja, men det verkar som när jag läser på internet att Garmin är lite mer exakt, att den faktiskt levererar när folk sedan jämför. Det berättade jag i förra veckas avsnitt av Träningspodden, att de som faktiskt loggar alla pass i sin Garmin-klocka och sen också gör VO2 max-test, att de fick typ genomsnitt var så här 99% eller någonting sånt där. Och sen så fick jag i häromdagen, när jag var på GH, i slutet på förra veckan, då fick jag mitt riktiga VO2 max-värde. Och då visade det sig att jag hade 54,3.
Oj!
Alltså,
det är ju jättebra.
På 10 enheter. Jag, alltså, de var jätteimponerade och jag var så mallig. Jag gick därifrån väldigt rakryggad. Men, och då så säger då min klocka, då la jag in det manuellt. Så då klickade jag in så här, nu jag har 54,3. Och då hände ju egentligen ingenting förutom att den här kurvan för VO2 max åkte ju upp i taket. Och sen var jag ute och gick med hunden idag och då frågade klockan så här, det verkar som att du tränar, vill du registrera ett gångpass? Mm. Ja, absolut. Och så när jag har gått klart så stänger jag av. Och då så, då har det väl gått i 25 minuter med hund. Och då går VO2 max på klockan och i telefonen ner till 44 någonting igen. Jag bara, åh. Mm. Så att det är någonting som är lite skevt där. Och då kan jag så här, det kanske är någon som är lite orolig för att den har så himla lågt VO2 max enligt klockan och enligt telefonen. Och så känner man, men jag är ju bra på att springa. Jag kan pressa mig ganska så hårt i träning. Då har man antagligen högre än vad klockan vill säga då. Om man till exempel har en Apple Watch. Men min syster, nu försöker jag komma på vad märket heter. Men hon har börjat med en sån här ring. En sån här smart ring som man har på sig dygnet runt. Jag sover ju aldrig med klocka. Alltså jag sover ju helt näck. Alltså det får inte vara någon tofs, det ska inte vara någon ringar, ingen klocka, ingenting får sitta åt
överhuvudtaget. Och du sover inte med klockan heller?
Nej, jag skulle aldrig. Nej. Det ska vara så lite hårt mot huden och kroppen som möjligt.
Jaha.
Så jag loggar ju inte min sömn i klockan. Men hon har då precis börjat använda en sån här smart ring. Och nu, jag kommer inte på vad den heter. Så försökte jag googla så här, ring träning eller ring hälsa. Och så kommer det, heter det Ovo? Nej, det kan jag inte göra, för det har ju någonting med ägglossning. Men det är en sån här Ora! Nu kom jag på Ora. Ora-ring. Och det här är, alltså alla de här early adopters, de har ju hållit på med det här i flera år. Men nu liksom börjar det kanske bli lite mer intressant. Det tilltalar ju den här gruppen som älskar att optimera.
Mm.
Alltså man lyssnar på amerikanska poddar som handlar om att optimera blodet, hormonerna. Man ska äta si, man ska sova så, man ska meditera på det här sättet. Då älskar man en sån här Oura-ring. Och den sover man med och så loggar den, trackar även då kroppstemperatur. Så när hon var sjuk förra veckan, då berättade ringen för henne att hon hade feber. Hon kunde se hur hennes grundtemperatur, som då loggas i appen hela tiden, gick upp flera enheter. Och sen så kunde hon ju mäta med febertermometer också. Men det där tyckte jag är så intressant, för jag har typ aldrig feber och jag tar typ aldrig tempen. Jag skulle inte ens kunna säga om det kändes som att jag hade feber. Jag minns när jag hade borrelia att jag vaknade på natten och var så sjukt svettig. Jag hade som en pool på magen och mellan brösten. Men sen på morgonen var ju det borta och jag hade ju sovit under natten, så jag hade väl bara liksom haft några så här konstiga drömmar. Men hon tycker att det är jättekul med den här ringen, och jag har sett flera stycken som har den här ringen, och då brukar jag så ställa frågor så här: hur mycket håller du koll på vad ringen berättar för dig? Blir du stressad av ringen någonsin? Och så här. Men för de allra flesta är det så pass ny företeelse, så de tycker fortfarande att det är väldigt kul att klicka sig runt bland alla data och så. Frågan är om det är på väg mot liksom att det här typen att tracka alla sina data, att det kommer att bli den nya normen. Än så länge så upplever jag nog att det är de som sticker ut, det är de som håller på med såna här teknologiska verktyg. Men frågan är ifall det här kommer att bli standard. Är det inte lite obehagligt också?
Ja, lite obehagligt kanske det är, eftersom vi inte vet idag vem som skulle kunna få tillgång till våra data och vad man skulle kunna göra med dem.
Är det ryssarna eller kineserna?
Eller amerikanerna. Vad vet jag? Nej, men det är ju lite obehagligt om man tänker så. Men samtidigt så tror jag också att det är bra och att det är ju ditåt samhället går. Och jag tror ju att i förlängningen så kommer ju de här klockorna eller ringarna eller vad vi nu kommer att använda att bli så pass smarta att vi kommer att leva längre, för att vi kommer att kunna undvika mycket fler sjukdomar. Alltså vi kommer att upptäcka sjukdomar tidigare tack vare att vi loggar vår hälsa så noga, tror jag. Så att jag tror att det kommer att ha en bra effekt för mänskligheten i stort faktiskt. Jag tror mer positivt än negativt. Vad tror du?
Alltså jag blev ju lite frälst för en månad sedan när jag började med min stora studieengagemang på GH. Och jag fick göra alla de här noggranna kroppsmätningarna. Fick göra den här DEXA-mätningen, de tittar på kroppssammansättning, jämför höger och vänster sida, underkropp versus överkropp. Och alla de datan. Och sen så då att få göra alla konditionstesterna och styrketesterna samtidigt. Och så samlas det in massa data. Nu har jag ju skrivit på att min data får delas, liksom de får jobba med den. Sen så har de ju jättenoggrant i alla de avtalen som jag har signerat, så skriver de att de avidentifierar personerna. Så att sen när studieresultaten släpps, då kommer det inte kunna gå att se vem Lovisa Sandström och sen mitt personnummer. Det kommer inte kunna gå att liksom spåra så i studierna. Men jag tänkte på i min så här frälsning när jag typ hög på min kropp och hög på livet. Bara, wow vad det är häftigt med data. Så tänkte jag så här. Det här borde ju egentligen alla göra. Alla borde få veta hur mycket muskler de har, hur skelettet ser ut, vad de har för kondition, vad de har för maxpuls. För att det synliggör så mycket som man kanske inte har koll på. Åt båda hållen. De som tror att de är jättevältränade, så visar det sig att nej, hörru du måste göra någon förändring. Och de som det finns ju väldigt många som tränar och har väldigt dåligt självförtroende. Och så visar sig att, nej men hallå här, din data rent objektivt visar att du är i bra form. Mm. Alltså det är så många som är i bra form men som inte fattar det. Och så försöker man liksom hamra in det budskapet. Och då pratade jag om det här och förde ett resonemang. Ganska normal samtalston tyckte jag när jag var på gymmet på Sats. Och då var det en man som stod och körde tricepspress eller tricepssträck med rep. Du vet, en sån här kabelmaskin.
Mm.
Och så sa han, ursäkta, får jag bara säga, jag kommer från Polen och där var det obligatoriskt med VO2 max-test, alltså så här konditionstester. Jag bara, oh, aj då. Så då har jag stått och förespråkat så här att alla människor, det ska vara obligatoriskt med konditionstest. Och så berättade han så här, i Polen, där jobbar man så. Så jag tänkte, det kanske är lite åt fel håll att gå. Det kanske inte ska vara lagstadgat. Det kanske ska vara frivilligt. Men då attraherar det ju de som antingen via vården, där man måste testa för man säger så här, nu är det fara och färde på taket. Eller de som är jättenördiga, som vill betala själva för att göra konditionstest, så missar man liksom hela den här stora gruppen i mitten som det kanske skulle gynna att man faktiskt tittar svart på vitt. Vad har du för fysisk förmåga? Vi har ju inte mönstring på samma sätt bland våra unga män som det var dåtid. Jag brukar prata om det här med hur man samlar in data kring kvinnor. Ja, alltså det är typ inom mödravården. Det är då man mäter, väger och mäter längd, gör hälsoundersökningar. Man får kryssa i hur mycket alkohol man dricker, nikotinvanor, sömn. Och de flesta kvinnor som är inom mödravården, de är ju jättedålig form därför att de är gravida. Liksom det blir så märkliga dataintervall som man får in för den stora befolkningen. Jag tycker ju att vi skulle scanna lite mer. Nu kommer den här dras här mot öststaterna och reglera människors hälsa.
Ja, alltså det är klart att du tycker det, för du är ju ett hälsofreak. Men jag tycker ju också att det är superintressant. Nej, men verkligen, de som verkligen behöver det är ju inte de som kommer att göra de här testerna, precis som du säger. Men jag kollar här samtidigt nu i min hälsa-app på iPhonen. Och då ser jag, i ditt åldersintervall så är en hög kondition över 38.
Mm.
Så då är ju du skitbra värde om du ligger på 54.
Ja, alltså jag är så mallig. Och jag ser verkligen fram emot, det här är första gången på flera år, som jag ser fram emot att titta på min årscykel av träning. För att jag kommer mycket enklare, istället för att sitta med papper och penna och gå igenom träningspass för träningspass i min träningsdagbok, så kommer jag kunna titta mycket enklare på hur många timmar har jag suttit i kanoten och paddlat, hur många timmar har jag sprungit, hur många timmar har jag spelat paddel, vad har jag legat i för pulsintervaller. Kanske visar sig att jag har legat mycket mer lågintensivt än vad jag tror att jag har gjort. Eller så visar sig att det har varit jättemycket uppe i den röda pulszonen. Och hur påverkar det återhämtningen av träning? Och också titta på snitt per vecka. Därför att jag, precis som en hel del många andra som gillar vinteridrott, att jag har ju en sån enormt uppdelning för säsong. Hur påverkar längdåkning på vintern och sen så mera löpning på sommaren, styrketräningen som ligger hela tiden, över hela året, men betydligt mer i vissa perioder och mindre i andra perioder för att jag har tränat kanske mer kondition. Så det ska bli kul att kolla på mitt årshjul, eftersom jag vill jobba långsiktigt. Och så får vi se då nästkommande år när jag börjar summera vilka skillnader jag har gjort. Kanske inte alls har spelat lika mycket paddel 2023 när jag ska summera det året. Så de grejerna tycker jag ska bli kul att titta på för första gången på väldigt länge. Och jag önskar att jag hade loggat lite mer noggrant när barnen var små. När jag hade mycket barnvagnspromenader. när jag joggade mycket med barnvagn. Det skulle vara kul att se i efterhand hur många timmar jag låg i den här lågintensiva pulszonen som jag inte alls kanske hamnar i till vardags idag. Nu måste jag liksom mer byta om till träningskläder och träna även för den lågintensiva. Men det fick jag automatiskt av att vara föräldraledig med småbarn. Så ni som är där nu, det skulle vara vore kul att höra vad ni får för hur många timmar ni har per vecka lågintensivt.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom, långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja men precis, och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play, men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
En fråga som jag har då till dig. Det är, tror du att det är dina 4x4 minuter som har liksom boostat din kondition?
Ja, absolut.
Fy fan vad spännande.
Absolut.
Då har du verkligen fått resultat i så fall av att göra dem.
Jag tror att jag är en sån responder. Alltså jag vet ju, jag har ju ett hum om att jag är en responder. Att ger jag mig in i träningsprogram, då får jag resultat. Det är inte alla människor som är responders. De kan träna jättenoga träningsprogram som 1000 personer har genomfört och fått resultat. Men att du, nej, trots att du följer planen. Jag tror att min kropp väldigt snabbt adapterar sig till förutsättningarna. Och att om jag mentalt klarar av tristessen att återupprepa samma program, alltså samma pulsintervaller många gånger, och inte börja trycka på att ja, det måste nog vara jobbigare, det måste nog vara längre, utan att hålla mig tillbaka, då funkar det för mig, det här 4x4. Och jag har ju fått med mig nästan hela familjen på det här i eftermiddag. Då ska vi till löpandet och springa 4x4. Jag har fått med mig ganska många från så här racketsport som bara, men Lovisa, alltså jag har det så tufft när jag ska spela till exempel tennis då. Jag går ut hårt på matchen, tar mina poäng tidigt och sen orkar jag inte hålla i det. Börjar slarva, orkar inte mentalt springa på bollar. Men nu, jag har lyssnat på dig Lovisa, jag ska köra 4x4. Och de är inte ens löpare, de tycker inte ens om att springa, men de tycker så här att är det ett sånt enkel grej, om man klarar att bara återupprepa 4x4, funkar det så är jag med. Men jag ska tigga, nu tror jag att mina odds är ganska så bra att jag kan tigga till mig i vår ett nytt VO2 max-test. För tänk om min längdåkningsträning som jag faktiskt planerar i vinter. Nu har jag blivit så pass bra på att åka längdskidor att jag kanske kan börja träna intervaller på längdskidor. Jag har liksom inte riktigt, jag har inte behärskat det tidigare, utan jag har ju åkt och samlat kilometrar. Det har varit mitt enda mål, åka många kilometrar. Men kanske att jag klarar av att göra 4x4 efter uppvärmning på längdskidor. Och göra det, tänk om jag skulle kunna göra det 10 gånger. Ja, enligt forskningen då ska jag ju fått 5% bättre kondition av de 10 passen.
Det är riktigt spännande, måste jag säga. Det här tycker jag är sjukt intressant med de här 4x4.
Ja, det är...
Kul att få svart på vitt också.
Ja,
att du verkligen
exakt
har en dunderkondis nu när du har kört det här.
Det är det jag tror många människor gör fel. Att man lägger massa värdering på känslan och på andra saker än att faktiskt titta på det som är det objektiva i resultat.
Mm.
Och då att känna sig nedslagen eller att man jämför sig med andra och så vidare. Men att kunna göra samla in data på det här sättet tror jag är jättenyttigt för den som behöver hjälp med objektivitet åt det positiva hållet. Sen är det vissa som kanske då än en gång känner sig mycket mer vältränade, och sen när det blir objektivt bara, aha, nej, jag var tydligen inte så bra som jag trodde, och det är inte det som är syftet. Men ja, nej, jag tycker att det är kul än så länge. Jag kommer säkert tröttna på det här och göra någonting annat. Det vore typiskt mig.
Men nu ser du ju ändå att det här funkade ju. Så att det här var ju faktiskt en ögonöppnare för alla träningspoddens lyssnare. Här har vi verkligen fått bevis. För man kan ju, precis som du säger, man kan ju ha en känsla. Man kan ju känna så här, nej men vet du vad, min kondis har blivit så mycket bättre. Men en känsla är ju ändå alltid en känsla som påverkas av många andra faktorer. Och inte bara det faktiska träningsresultatet. Men det där testet som du har gjort, det är ju inte en känsla, det är ju svart på vitt.
Ja, och nu kommer en jättesnygg övergång ytterligare en gång till. Apropå objektivitet, veckans test från GH.
Ja, spännande. Vad är det nu du har testat?
Det är så jobbigt med allting som man vill köpa när man får inspiration till, jaha, finns det en sån produkt? Jaha. Och så får man prova olika och sen så tänkte jag så här, undrar vad jultomten kommer komma in genom skorstenen med till mig på julafton. Så här, den här stora studien som jag bara är med i pilotgruppen för, där de tränar på att samla in data på mig. Jag får inte vara med på riktigt för att jag inte är tillräckligt bra på att springa. Jag berättade ju det förra veckan att de hade hittat tjejer som alltså springer milen på 33 minuter.
Mm.
Ja, det är liksom, man ska vara riktigt bra löpare.
Det är det gänget.
Det är det gänget. Och det finns några stycken av dem där som lyssnar på träningspodden. Och därför så får jag inte säga, jag får inte säga allt. För de ska inte få veta exakt vad de ska göra när de ska göra den riktiga studien.
Nej, såklart. De ska ju gå in i det utan att ha någon förutfattad mening, såklart.
Blank card. Mm. Och sen finns det en annan anledning till varför jag inte får säga exakt hur den här studien går till. Och det har att göra med de där amerikanerna till exempel, tyskarna, de här som sitter på huvudkontor runt om i världen för de största skomärkena. De ska inte heller få veta hur de här studierna går till exakt och vilka skor som de mäter på och vad det är för, vad de jämför, vilka skor de jämför med varandra. Så det får jag inte heller säga.
Det är mycket hysch-hysch med det här.
Ja, och du vet, jag med min stora mun, alltså jag frågade ju rakt ut. Vad får jag säga och vad får jag inte säga? Och så gick vi igenom en lista, för jag såg framför mig hur jag babblar sönder den här studien och datan som de samlar in. Det vore så skämmigt. Men jag började ju förra veckan med att göra massa olika tröskelvärden. Där jag skulle springa, eller snarare det började med att jag fick gå 4 minuter och så tog de blodprov och kollade hur mycket mjölksyra jag hade. Så fick jag gå lite snabbare och ta blodprov och så fick jag börja jogga och sen börja springa. Så det varje 4 minuter så höjdes tempot lite grann och samtidigt hade jag den här stora VO2 Max-masken på löpan och då fick jag ha mina egna löparskor. Och sen fick jag göra det riktiga VO2 Max-testet som då visar 100%. Sen fick jag komma tillbaka några dagar senare och göra då pilotgrejen av det här skotestet. Där det är ett visst antal skor som testas.
Mm.
Och varje sko ska då testas objektivt utifrån individen. Så min data, det som motsvarar för mig då 60%, 70% och 80%, det är ju för någon annan mycket högre hastigheter, till exempel om man då ska vara med i den riktiga studien.
Mm.
Så fick jag springa med mask och springa 12 minuter per sko och börja då 60% i 4 minuter och sen 70% 4 minuter, ingen vila, och sen 80% 4 minuter. Löpande stannar och sen mäter man hur jobbigt har min kropp tyckt att det här har varit under tiden och med ett laktat, alltså mjölksyraprov. Det är ingenting som jag kan påverka. Jag kan inte mentalt skapa mer mjölksyra för att jag tänker nu ska det produceras mjölksyra. Och sen testa en annan sko. Exakt samma upplägg, en annan sko, exakt samma upplägg, en annan sko, exakt samma upplägg. Och sen kommer det då i ett stort Excel-ark fram data för hur ekonomiskt mitt löpsteg har varit med varje sko.
Gud, vilket jobbigt test.
Ja, alltså och det här, nu ska jag vara vaksam på min tunga. Det intressanta är att min känsla när testledaren säger halva tiden, det är alltså 6 minuter sprungit och 6 minuter kvar.
Mm.
Med vissa av skorna så kände jag när halva tiden har gått, shit, det här börjar bli jobbigt. Jag kommer behöva räkna ner nu så att jag har koll på hur mycket till jag ska behöva springa innan jag får vila. Medan en annan sko, när testet som är 12 minuter är klart, då kan min känsla vara jag hade kunnat springa 12 minuter till direkt.
Ja, det är ju coolt. Det är ju coolt.
Ja, och ingen kommer få springa i samma ordning. Alltså skorna randomiseras i vilken ordning man får springa med dem. För att man tänker så att man borde bli tröttare och tröttare ju fler 12 minuter man springer med varje sko. Mm,
precis.
Men det intressanta för mig, det var att den sista 12-minutaren var den som min kropp tyckte var allra lättast att springa. Och jag hade kunnat springa i min känsla hur länge som helst i den här höga hastigheten. Och alla de här skorna har de köpt in själva för att inte sitta i knät hos skomärket. Och det intressanta är då, för mig, det är två par skor som visar att mina värden är väldigt mycket lägre än på de andra skorna. Men de två skorna, jag upplevde dem på helt olika sätt. Och jag har faktiskt beställt det ena paret skor till mig själv i julklapp. Jag hittade dem på rea. Men det var inte de skorna som den objektiva datan sa att jag var mest effektiv i min löpekonomi med. De skorna kändes, nu kommer det subjektiva in, inte lika bra som ett annat par skor som min kropp har upplevt lite jobbigare att springa med. Men som var skönare för mig att springa med. Och jag visste inte att man kunde mäta så här noggrant på det här sättet. Och att min upplevelse stämde så väl överens med det som maskinerna och datan visade att kroppens upplevelse av tröttheten var. Så jag har ett par nya löparskor lite senare, om någon vecka när de har levererats. Vi får se om jag vågar lägga ut dem. Men det var inte de skorna som min kropp tyckte var lättast att springa med. Men de som det var skönast att springa med.
Du vet ju att jag och många andra kommer att sitta och hålla utkik nu efter vilka skor som dyker upp i flödet. Men det som också är bra såklart för de som gör det här testet och inte vill att det ska komma ut en massa information är ju att allas kroppar är ju olika och allas löpsteg är ju olika. Så att det är ju inte så, jag kanske inte skulle tycka att det var bäst att springa i de skorna du tyckte var skönast.
Nej, och det här är ju min så här stora frågeställning.
Mm.
Hur kan den vanliga motionären gynnas av att man håller på och gör såna här tester för att prova påståenden från företaget?
Ja.
För att om jag går till löplabbet eller runner's store eller går löpkliniken, det är tre ställen som finns här i Stockholm, och säger hej, jag vill köpa nya löparskor, och då gnider de händerna så vill de veta, ha men vad är det för underlag du springer på, hur många gånger i veckan, och så tittar de kanske om det är lite mer avancerad butik får du ställa dig kanske på en platta så att de tittar på hur mycket hålfot du har, liksom gör som en liten sån här avtryck på en glasplatta typ, eller om det finns ju lite olika varianter. Och så tar de fram tre stycken olika sorters skor och så får du gå på löpbandet och kanske också prova att jogga med dem. Men den vanliga löparen kommer att presenteras vanliga löparskor. Och jag kan säga att i den här studien så finns det vanliga löparskor med. Mm. Som är så här 1200-1300 kronor. Finns ju med smalare eller bredare läst, har du hög hålfot, pronerar du, supinerar du, men det är fortfarande en vanlig löparskon, alltså en standardsko som man presenteras. Och nu, det finns ett nytt begrepp, du och jag har ju pratat om som superskor, det är ju det begreppet vi har använt för de här nya superskorna. Det var det som man för något år sedan eller några år sedan skulle prova att springa maraton. Det var världens tre snabbaste maratonlöpare skulle försöka slå rekord med Nikes då hemliga, icke godkända tävlingsskor för maraton. Och det som det här nya begreppet som kan vara bra att hålla koll på då, det är AFT. Och det står för Advanced Footwear Technology. Och när jag googlade det så såg jag också att det finns AST, Advanced Shoe Technology. Och det som skiljer då de vanliga löparskorna som en vanlig motionär presenteras inför när man går till en skoaffär, det är vad som ligger i sulan. Och jag som inte är så himla bra på det här med engelska begrepp, och ibland så kan jag blanda ihop det. För att på svenska så kallas det för en kolfiberplatta som ligger i sulan. Men på engelska så kallas det för karbon. Och på svenska så kan både karbon och kolfiber användas. Men då menar man att det är samma material. Så där får man liksom vara lite vaksam på när man, om man försöker läsa på sådana här då nya skor. Och vissa märken, de har lagt en hel platta i sulan ovanpå, nu ska vi se, mellan fotens, liksom där man ligger i skon, och den stora svampiga sulan som ligger under. Då ligger den här liksom kolfiberplattan där. Och syftet med den, nu är det här, jag tror att det är mycket, 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 mycket mer avancerat än vad jag presenterar som. Men det handlar om hur mycket den här kolfiberplattan absorberar i landningen och lyckas skjuta tillbaka genom foten. Och vissa skor, när de har testat sånt här, det här har jag nu fått presenterat för mig av forskarna, där blir kraften som går tillbaka i fel riktning. Att den går upp i hälen snarare än in i foten för att sen skjuta fram i nästa steg. Det finns ett varumärke, de har inte gjort en platta, utan de har gjort rör, alltså kolfiberrör, som går igenom istället. Och det kan ju kanske vara bra för vissa, men oavsett så blir skon stenhård. Du kan alltså inte lyfta, alltså böja på sulan.
Va? Jaha.
Och vissa av skomärkena, de har gjort en jättesvampig gummisula under den här plattan ner mot asfalten. Medan någon annan, den är stenhård, den här gummisulan. Det typ känns som att man skulle kunna försvara sig mer än om man blev attackerad i löpspåret. Alltså stenhård. Och det är väl där som jag tänker så här, som vanlig motionär. Om man då tänker så här, men jag ska faktiskt unna mig. Jag tittar, de billigaste kolfiberskorna, de ligger runt 2000 nu när jag har scannat hela marknaden. Mm. Och sen så ligger de uppemot 4 500. Men låt säga då att man så här, nej, men jag ska faktiskt köpa ett par sådana här skor. Då bör man ju fundera över vad ligger mellan den här plattan och underlaget. Är det, för det finns då de som är jättesvampiga och de som är stenhårda. Och det upplevde jag ju jättestor skillnad när jag bytte mellan skorna. Men då, så min stora frågeställning är så här, hur ska den vanliga motionären få veta vilken sko den ska ha, om den nu ska in och testa olika typer av superskor? För tydligen så skiljer det sig jättemycket mellan märkena. Det andra, och det här tycker jag var så intressant, och det här vet jag att du också har en del att säga om, Jessica. Då förde den här forskningskillen ett resonemang, nu lyfter jag upp min fot här mot handen, ett resonemang om, med den här styva kolfiberplattan i skon, hur personen som springer klarar av att ta hand om kraften i den led, inte den leden som är för tårna där huden slutar inne i tåvecket. Alltså utan man stoppar in fingret mellan tårna. Där finns det en led som går tvärs över från varje falang, från varje tå. Men lite högre upp, typ om du ska gå upp och ställa dig på tå fast du har fortfarande kvar den främre delen av trampdynan kvar i marken. Och den leden verkar vara väldigt relevant för hur du kan tillgodogöra dig den här skon. Att man behöver vara stark i den leden. Man kan googla fotens anatomi så får man en förståelse för vad det är för led. Man behöver vara stark i den leden, men man behöver också vara rörlig. Och det är de då nyfikna på att se vilken typ av fot gynnas av den här kolfiberplattan och de här nya då AFT eller superskorna. Och den leden, den är jag väldigt inne på nu med mina PT-klienter när det handlar om utfall. Mm. För den bakre foten när man gör utfall. För det är så många som har ont eller får ont när de gör utfall, bakåt eller framåt, för det som är den bakre foten i den leden.
Mm, jag fattar.
Och hur du som ändå är lite fotnörd och har haft problem med din hälsena och hälen, har du så här favoritskor när du gör utfall eller utfallsgång eller i basket när ni ska liksom ner med bakre knät i golvet och göra den där liksom trycket på den leden?
Men alltså, menar du den här leden som gör att man kan ställa sig på tå?
Ja, då är det ju tåleden också. Men om man tänker sig, om man känner på utsidan av sin fot, nedanför lilltån,
ja,
så har ju många en liten knöl där.
Ja.
Om du då drar ett streck rakt över foten,
mm, ja, där.
Den leden. Precis.
Den är jag mega svag i. Jag har ju inte bara problem med hälen, jag har ju problem med fötterna generellt. Jag har ju dels på ena foten dragit den här plantarfascian, och sen så skadade jag ju foten i våras och stukar den på ovansidan och har haft problem med stortålederna. Stortåmusklerna ska jag säga, att de går ju upp i vaden och de har varit väldigt stela och orörliga och sådär. Men jag har ju också haft problem sen efter min skada att ens kunna stå på tå på den foten. Så att jag tror att jag är ganska svag i den där leden. Och jag ska säga att jag har ju också svårt att springa i mina superskor som jag har köpt. Jag har ju väldigt, jag tycker att de är väldigt svåra att springa i och inte jättebekväma faktiskt.
Och det skulle ju då kunna förklaras av just hur den leden, vad den har för typ av kapacitet.
Ja, exakt. För jag har tänkt att det kanske har med mitt löpsteg att göra. Och de är skönare att springa. Jag får mer effekt om jag försöker springa med mer ett tåsteg, om man säger, än vad jag gör normalt sett. Men det klarar inte jag så länge, just för att jag tror att jag är väldigt svag i den där leden och väldigt orörlig framförallt. Det är både styrka och rörlighet som jag inte riktigt har där. Så att det kan absolut hänga ihop. Det var ju faktiskt väldigt intressant, måste jag säga. Och hur menar du att du då tränar detta? Alltså, vad kör du för övningar på det?
Ja, men för att när jag vill hjälpa någon att analysera, alltså varför, för man måste ju börja med att argumentera, varför ska man ens göra utfall?
Mm.
Varför ska det vara en övning som ingår vecka till vecka i ett styrketräningsprogram för underkroppen? Och då kan det ju finnas olika argument. Jag försöker alltid hitta individuella argument för varje person. För en löpare till exempel så är det ju relevant med enbensstyrka, för att löpningen är så enbensfokuserad. För någon som inte har så bra rörlighet i knäböj, som inte kan komma ner kanske till 90 grader i knäböj, så blir utfall relevant för att kunna träna och stärka den djupa positionen. Så att när man får splitta ut foten, då kommer man mycket längre ner och kanske kommer åt mer in på baksidan av låret och upp i rumpan, men också kan trycka till med framsida lår när man ska skjuta ifrån. Och då brukar jag titta bakifrån, så vill jag kunna se att man klarar av att ha hälsenan, att den pekar rakt uppåt. För väldigt många, när de till exempel gör utfall bakåt, då ser de inte landningen. Det är oftast lättare med balansen för att man håller kvar tyngdpunkten där man stod. Men man kommer över på stortån väldigt mycket. Och då blir det en vridning så att hälsenan pekar in mot mitten på många. Så att man försöker titta då, så att okej, okay, om du faktiskt lyckas trycka hela den här leden, att den jobbar så som den är tänkt att den ska göra, det som är liksom grundfunktionen, alltså att kunna lyfta, det handlar egentligen om, man skulle kunna tänka, om jag sitter nu här i min poddsäng, så öppnar jag, att jag krummar tårna in under foten, det får en del sendrag för. Och sen hur jag gör om jag ska trycka alla tårna mot mig, mot överkroppen. Det är ju den leden som är den här lite knepiga leden. Och om du vill kunna lägga ett jämnt tryck över hela leden, från nedanför stortån till nedanför lilltån. Och bulgariska utfall, eller Bulgarian squat, eller Bulgarian split squat, det är ju en övning där man höjer upp den bakre foten. Att man liksom höjer upp den, och det kan vara allt ifrån att man sätter upp den på en stepplåda till en bänk. Och vissa gillar ju då att lägga fotryggen på bänken, alltså där skosnöret är, för att de inte klarar av den vinkeln att lägga skosulan på bänken, för att det gör så himla ont i den där leden.
Ja, ja, exakt.
Och man blir ju tokig, och så känner man att jag är inte trött i låren, det gör inte ont i musklerna på benen. Nej. Utan det är bara den där leden som...
Ja, ja, halleluja moment att komma på det här.
Ja, och då har jag haft en lång period där jag istället har satt upp en skivstång ganska långt ner i en rigg. Så att stången ligger på såna här krokar, så att den ligger stilla. Och sen har jag satt på en sån här höftlyftsrulle, en sån här spongy skumrulle på stången. Och så får man istället ha den bakre foten upp på rullen. För att då kan man slappna av i foten. Man får inte den här sendragskänslan för de som överspänner. Och man kan trycka lite grann med det bakre benet. Men man vill ju tänka att okej, utfall, split squat, det är ju en övning där vi vill träna ett ben i taget. Mm. Vi kanske vill jämna ut obalanser mellan sidorna. Vi kanske till och med kanske bara kan träna ena sidan, för att man har någon form av besvär som gör att man inte kan träna den andra sidan. Och då kan man ju ändå göra någonting. Så den har jag jobbat med länge. Och sen har jag också provat upp olika höjder. Alltså, var är man starkast? Hur högt upp kan man ha det bakre foten och hitta liksom sina starkaste vikter? Och hur långt ner har man rörlighet för att komma? Ska man gå ner och försöka dippa det bakre knät i golvet? Eller bygger vi upp med en viktplatta för att få lite grundare split squat eller Bulgarian? Eller vad man nu har för namn på den. Men då har jag nu kört i 4 veckor. En riktig... Alltså det här är köttigt. Det här, nu får man sitta med papper och penna redo att anteckna.
Ja, okej. Okay. Mm.
Istället för att ha då en stång som man lägger den bakre foten på, då tar man det allra, allra tjockaste kinsgummibandet. Alltså den kan vara typ 1 decimeter bred. Och man kan till och med köra dubbla band. Och så trär man dem över antingen på... Om man har ett gym med safety arms, det är de armarna som går ut som känns trygga om man kör knäböj, och så känner man sig osäker på bottenläget. Så att det liksom blir som ett golv som stången skulle kunna landa på om man känner att nej, jag kommer inte få upp den här vikten. Eller så kan man sätta trären runt en stolpe och fästa den runt kroken på den andra stolpen. Om man har satt fast en sån här, det kallas för J-hooks. Det är det som man lägger skivstången på om man är i en rigg till exempel. Eller ta ett sånt här mobilt rack, sänka ner dem till lågt och trä gummibandet över. Men då kanske man måste stabilisera med viktplattor så det inte känns som att racket välter om man råkar trycka lite mer. Med den bakre foten som då ska vara upp på gummibandet.
Mm. Ah.
Och då kommer ju knepet det här. De som gärna vill ta i mycket med det bakre benet när de gör split squat eller de här utfallen där man jobbar upp och ner på stället, alltså inte kliver ihop med fötterna på varje, ju mer de trycker med bakre foten, desto mer kommer ju gummibandet bara att töjas ut. Så man får liksom ingen kraft från det bakre benet. Jag brukar måtta in höjd. Om man kolla vart man är som bredast över höfterna. Och sen flyttar man ner handen ungefär en decimeter. Så högt har jag haft nu som standardhöjd. Vilket då blir olika beroende på hur lång man är. Och sen nivå ett. Då får man hålla sig i ett stöd. Och så gör man 8 stycken repetitioner på ena benet och 8 repetitioner på andra benet. Men det är 2 sekunders paus i sitt bottenläge på varje repetition. Men då behöver man inte hålla balansen för att man kan ändå stötta. Man håller i en pinne eller man håller i ett rack eller håller i en kompis eller liknande. Sen har jag byggt på den där och då är nivå 2. Då kör man utan balanshjälp, med hantlar i båda händerna. Från 4 upp till 8 kilos hantlar. Då kör man 8 reps med 2 sekunders paus där nere på varje. Lämnar hantlarna på golvet och sen kör man direkt 8 stycken med bara kroppsvikten. Då behöver man inte hålla i hantlar, då behöver man inte pausa. Och sen byter man ben och upprepar. Nivå 3, och det är det här som, alltså du vet, människor som är vana att träna ben, de tycker det här är så roligt och det är så jobbigt. Då kör man 8 reps, 2 sekunders paus där nere med hantlar i båda händerna. 8 reps utan hantlar direkt, utan paus. Och sen gör man 8 stycken hopp direkt. Och bakre benet hela tiden uppe på gummibandet. Sen får man vila ungefär en minut. Och sen upprepar man på andra benet. Sen tar man ett miniband, sätter det runt knäna, greppar stolpen, backar bak lite grann så man lutar sig lite framåt. Och sen kör man 12 stycken kickbacks, alltså där man sträcker ut benet bakåt per ben med miniband runt knäna. Och så kör man det 1, 2 eller 3 varv.
Det låter dunderjobbigt allt
det
här.
Och här kan du inte skylla på ditt nyckelben, Jessica. I'm sorry.
Nej, jag vet. Jag förstod det. när du började prata om någon slags benträning så kände jag så här, det här kommer jag inte att komma undan.
Så upp med ett gummiband någonstans mellan knä och höfthöjd. Ett riktigt tjockt gummiband. Och sen att jobba enbensstyrka på den nivån som passar den själv. Men då behöver man inte bry sig om den där leden som annars tar mycket mentalt kraft och utrymme när man gör utfall, när bakre foten hela tiden vrids på den leden. Så det här upptar mycket av min tankeverksamhet just nu. Just den där leden nedanför tårna mot hålfoten, fast precis innan.
Bra tips! Nu har alla något att gå till gymmet och testa på. Men innan vi avslutar idag, Lovisa, så vill jag bara skicka eller komma med en hälsning som vi har fått från Honolulu.
Va?
Ja, för att jag blev nämligen påminn nu om att det var exakt 10 år sedan. Ja, inte på dagen kanske, men där i kring som jag sprang mitt allra första maraton. Just i Honolulu. Och vi har fått en hälsning från en träningspodden-lyssnare som nu har gjort samma sak. Frida heter hon. Och hon skickar en hälsning till oss från Honolulu Marathon som hon då har klarat. Och skriver att hon tänkte på träningspodden många gånger under loppet. Ni var med mig. Det var väldigt kul.
Jag får rysningar.
Ja, visst är det coolt. Och så skickar hon en liten video från starten. Och då kan jag säga att jag fick rysningar. För då, det var så mycket minnen. Och det var som ett sånt här känslotriggat minne. Det bara vällde upp en massa känslor i kroppen. Så det var så himla kul.
Häftigt! Ja. Honolulu Marathon står inte på min lista. Jag har många andra grejer som jag vill göra innan dess. Men jag beundrar alla som tar den möjligheten att få springa det loppet.
Ja, Hawaii. Alltså vilken dröm. Så bra jobbat, Frida. Och tack för att du skickade en hälsning till oss från Honolulu. Du fick det att bli lite varmt i mitt hjärta en stund. Så det är jag glad för.
Vi delar hennes glädje.
Ja, verkligen.
Stort tack för att ni lyssnar på Träningspodden varje vecka. Vi närmar oss det stora årssummeringsavsnittet, men inte riktigt än.
Nej, vi kommer inte att hinna med det nästa vecka, för då är ju det julveckan och det kommer vara stressigt, Louisa. Så att det blir inte nästa fredag i alla fall, det kan jag lova.
Årets stressigaste vecka.
Ja, herregud. Uff, andan i halsen redan.
Nej, det är då jag harvar runt med mina 4x4 minuter i längdspåret i Lofsdalen.
Uff, apropå det så ska jag gå ut och springa nu. Det känns sådär. Jag ska ta mig kragen. Heja, heja.
På med superskorna ut i snöslasket.
Det får bli det. Tack för att ni lyssnar. Ha nu en riktigt trevlig helg. Försök att njuta lite av julen också. Inte bara stressa. Puss och kram.
Hej då.
Träningspodden produceras av Sandström Group.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.